Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom existentiell hälsa och existentiell vägledning bland annat. Det existentiella förhållningssättet har jag haft med mig sedan jag var barn. Det har på många sätt varit luften som jag har andats. I alla projekt och tjänster som jag har varit engagerad i har det existentiella perspektivet varit en viktig del av det som har drivit mig. Oavsett om jag har varit projektledare, kafébiträde, chef eller pastor, så har detta perspektiv varit en drivkraft. Men det har alltid också funnits ett skav. Särskilt de platser som säger sig värdera det existentiella språket. Mitt skav har särskilt rört frikyrkan, eftersom att det är i den kontexten som jag har vuxit upp. Första säsongen har handlat om några av de områden som det har skavt på. Jag har bjudit in olika gäster som har berikat med sin kunskap och sina erfarenheter och sitt engagemang. Det här är sista avsnittet på första säsongen. Och det blir ett försök att fånga in nyanserna i den här säsongen. Och jag avslutar också det med en särskild hälsning om att bli vän med mörkret. En betraktelse över det existentiella djup som julen som vi nu är mitt uppe i rymmer för mig. Jag växte upp i en miljö som regelbundet predikade om en helhet. Om ett välsignat tillstånd som vi bara kunde få om vi bad på ett speciellt sätt. Om vi bad i Jesu namn. Men den helhet jag längtade efter dök inte magiskt upp när jag bad de där bönerna. Skavet fanns kvar och ju äldre jag blev desto tydligare såg jag var i skavet låg. Jag såg hur värderingar predikades ut men inte praktiserades i det liv och verksamheter som predikade dem. Jag såg hur traditioner prioriterades framför det som pågick här och nu. Såg hur konfliktsituationer löstes grundat i politisk taktik snarare än i värderingar kopplade till den lära man bekände sig till. Såg hur verksamhet och rykte gick före enskilda individer. Hur talet om helhet förkläddes med ord om renhet och heliggörelse och skapade hårda regler för hur vi skulle hålla vår mänsklighet fången. När jag var runt 20 hade minst hälften av mina vänner som jag lärt känna i en kristen kontext lämnat kyrkan eller tron. Vad det berodde på drev mig att fortsätta läsa teologi och att skriva en uppsats om varför ungdomar lämnar tron. Jag har inte varit blind för de frågor som gör att människor väljer att lämna tillhörighet, tro och sammanhang bakom sig. Jag har varit smärtsamt medveten. Jag växte upp i en miljö som prediker om helheten. Som erbjöd en gemenskap där den skulle kunna få blomma ut och såg det ske också hos personer som kom utifrån och in. Till viss del i alla fall. För jag såg till exempel vad som hände med den där punkaren som någon gång under tältmöteskampanjerna församlingen hade på 90-talet blev frälst som vi kallar det. Han kom med tuppkam och nitbälte ända in i kyrkan, satte sig på första bänken, förälskade i det budskap som predikades. Alldeles varm och hoppfull av den gemenskap som han till en början omslöts av. Jag såg att något hände med honom. En låga hade tänts. Men jag hörde också kommentarerna. Hur konstigt han agerade. Vem sätter sig längst fram? Vilka konstiga kläder han har på sig. Kommer till kyrkan och ser ut så där. Jag minns inte hur länge det höll i sig. Men jag kommer ihåg med smärta att punkaren en dag inte längre fanns med på gudstjänsterna. Jag fick höra att hans tro inte höll för den kultur som skapats inne i kyrkan. Han fick inte plats. Och med det försvann en bit av mig. Jag såg honom några år senare. Mager och sådär tärd som bara ett liv på gatan kan göra med en människa. och det gjorde ont. För jag hade sett en låga i hans ögon. Och den var inte längre kvar. Och det var inte Gud som hade släckt den. Det var rummet som gav tillträde till Gud som hade gjort det. Jag trodde på den där gemenskapen var möjlig. Jag trodde den skulle vara möjlig i dessa hus. Så jag har engagerat mig för det. Varje skav har gett mig ännu en anledning att stå upp för de värden som fångat mig. Orden som jag fick för det som skav, det hjälpte mig att engagera mig mer. Det var i kärlek som jag lyfte skavet. Det var för att försöka skapa det där som vi talade om att vi ville bygga. Jag växte upp i en miljö som regelbundet rörde sig i stora existentiella frågor kring varför vi finns till och vad vår uppgift är här på jorden. Vilket liv vi har att leva. De där stora frågorna hjälpte mig att navigera en tillvaro som tidvis var väldigt svår för mig. Och jag vet hur det känns att vilja avsluta sitt liv. Hur mörkt livet kan vara och hur långt bort allt hopp kan kännas. Men jag vet också hur små strimmor av ljus kan få sippra in i det allra mörkaste. Hur en ny tanke, en insikt eller en stunds närvaro kunde öppna upp för ett nytt svar. Jag vet hur stillheten utmanat och hur det känns att stå kvar i smärtan tills allt som inte längre håller brunnit upp. Det existentiella perspektivet på livet gav mig redskap att möta det liv som var mitt. Det höll mig under tider flytande för att i andra få mig att slå ut i nya färger och former. Att vistas i en miljö som regelbundet utmanar dig att fundera över vem du vill vara i den här världen. Vad du vill göra med det liv som är ditt. Det var det som hjälpte mig att slutligen också våga möta mitt mörkaste mörker och kliva rakt in i smärtan. Under tonåren, när det var som värst, fanns det gott om sammanhang som fångade upp mig. På helgerna åkte jag till Stockholm och upptäckte musik och kreativa människor som fick utlopp för sina känslor och sitt perspektiv genom olika former av skapande. Jag kom hem från konserterna full av inspiration till mina egna uttryck. Jag sydde långt in på småtimmarna. Jag skrev så tangenterna smattrade på skrivmaskinen som jag hade ärvt. Och varje liten pappersbit som jag hittade i min väska blev använd för de ord som behövde komma ut ur mig på bussen. Den kreativa miljön som jag hittade i den frikyrkliga myllan var en fantastisk plats för mig. Det var en i grunden trygg miljö där jag kunde utforska livet tillsammans med andra som inte heller var rädda för att ställa frågor. Utan den där miljön vet jag inte vad det hade blivit av mig. Jag är så tacksam för att det fanns vuxna som vågade skapa detta rum för oss. Långt senare så fick jag dock höra att denna satsning som man hade gjort, som gick under namnet K23, hade ansetts vara en flopp. Det ledde inte till det kyrkorna hade önskat. De hade startat verksamheten för att nå bråkiga ungdomar på stan. Men det skapade samtidigt en fri zon för ungdomar med kyrkliga skavsår och introducerade kreativiteten som livskamrat för dem. Jag var för ung då för att känna till kyrkopolitiken runt satsningen. Men jag är så tacksam för Kungsgatan 23 som blev mitt riktiga första andliga hem. Tack vare det sammanhanget öppnades andra världar för mig. Vänner som jag kom i kontakt med och som jag har kontakt med än idag. Sammanhang som jag annars inte hade känt till. Som Bobfest, den kristna hårdrocksfestivalen som drog stora internationella band till Stockholm eller de orter som festivalen höll hus på. På Bobfest såg jag en vision av den där gemenskapen som jag sedan barnsben har drömt om. Och som jag sett framför mig fått se skymtar av när man har talat om vad kyrkan ska vara. Sista dagen på festivalen brukade man alltid fira gudstjänst tillsammans med den församling som lånat ut lokalerna till hårdrockarna under helgen. Och jag minns särskilt en söndagsförmiddagsgudstjänst i Linköping. En syn som fortfarande rör mig till tårar. Där stod gamla damer med knutar i sitt hår. Bredvid punkare och svartrockare. Orgen spelade toner tillsammans med distade elgitarrer. Och där, i de många kulturkrockarna, fick jag smaka på harmoni. Där såg jag en helhet som sällan fick utrymme i min värld annars. Jag är tacksam för de som gick före. De som vågade bryta med den tidens normer. Som kunde formulera sig på ett sätt som gjorde att jag inte bara kände mig sedd. Jag fick mod att fortsätta gå på den väg som var min. Det finns texter och melodier som har burit mig och som har lagt grunden för de värderingar som jag har idag. Och jag är så tacksam för det. Som låten som folkpunkbandet Momo gjorde vid namn Idiot. Det jag hör i mina dagar får liv om natten. Korrumperar hjärnan, infiltrerar kroppens vatten. Tvingas ur rytm, lurar min själ att sjunga falskt. Lilla barn, väx upp till egoindivid. Förverkliga dig själv om du vill bli som vi. Snygg och stark besegrar du varenda dag. Men skäms om du avslöjar ett fult, ofräscht, bräckligt, blödande, självande jag. Rebelliskt vägrar själen sjunga erans sång. Kostymen ni trängt ner mig i, den känns för trång. Jag vill kasta mig ut, vill bli en idiot. Förakta mig gärna. Nu flyttar jag tyngdpunkten utanför mig själv och vårt klot. Jag tror och hoppar känner att nu lever jag. Trotsar åskan lyfts av vindens andetag. I hans styrka fylld av frihet filar jag. Jag svävar som en dåre. Jag flyger som en dåre. Jag lättar som en dåre. Jag vill förbli dum nog. Att våga vara svag. De som gick före och skapade dessa platser där jag fick luft att andas. De har räddat mitt liv och gav genom sin kreativitet mig verktyg för hur jag skulle kunna trampa upp de stigar som var mina att vandra på. Så varför lyfter jag då allt som skaver? Varför kan vi inte bara fokusera på allt det som är gott? Det är inte av bitterhet som jag delar med mig av det som skaver och som har blivit fel. Det är en sorg. En sorg inte över att dessa ställen är mänskliga, utan över att man vägrar erkänna det och därmed också ta ett ansvar när det blir fel. Det är en sorg att kyrkan inte är bättre på konflikthantering. Att kyrkan inte är bättre på att modellera vad försoning handlar om. Någonting som jag tror att vi desperat behöver både i våra egna liv och i den här världen. Den sorg att kyrkan inte kan ta i de obekväma frågorna så att man kan stå starkare när stormarna kommer. En sorg att kyrkan tränger bort allt det som är annorlunda och olikt sig. En sorg att kyrkan allt för ofta väljer tystnaden istället för mötet med det avvikande perspektivet. Det är inte unikt för kyrkan. Men kyrkan som säger sig stå för vissa värderingar borde kunna bättre. Det drömmer jag fortfarande om. Det har jag inte förlorat hoppet för. Men för egen del har jag varit tvungen att ta ett steg bort från den institutionella kyrkan. Därför att det inte är en hälsosam miljö för mig. Alla som lämnar gör det inte för att det verkar roligare att vara i något annat någon annanstans. De flesta som lämnar har giltiga anledningar. De gör det därför att det inte finns något annat val. Dessa berättelser behöver få höras. Dessa röster behöver bli tagna på allvar. Men jag har också varit en av dem där. En som lärt sig spela det kyrkopolitiska spelet. Som tagit taktiska beslut för att det blir bäst för den stora helheten. Även om det blir till vissa individers lidande. Jag vet hur blind man kan vara i sin övertygelse. Jag har själv stängt dörren för andra till den Gud som jag har trott på. För att min övertygelse inte gav mig något val. Jag vet hur det är att vara också på den andra sidan. Det är inte illasinnade människor. Jag vet att många vill väl och tror också att de agerar i kärlek. Och ändå blir det så vansinnigt fel. Men det är inte svartvitt för mig. Det är mycket jag förlorat tron på. Mycket som jag tvingats lämna. Men jag är samtidigt så djupt tacksam för de existentiella språk som jag har fått med mig. Tacksam för den utbildning som jag har fått i att skapa rum för heliga möten. För att hålla utrymme för samtalen som förändrar. Och att leda ceremonier som kan föra oss djupare in i livets mysterier. Jag är tacksam för sammanhangen som gav mig en plats att andas på. Som sporrat mig och inspirerat mig i min vandring. Så tacksam för alla som gått före. För sammanhangen där jag har fått engagera mig och utforska alla de gåvor och talanger som jag har. Som sagt, det är inte svartvitt. Men det finns en gräns då okunnigheten blir till ignorans. Och där upprätthållande av ordning och tro blir till kränkningar och andliga övergrepp. Och det kan jag inte längre acceptera. Och så länge man inte vill se dessa mönster och erkänna att dessa skuggor finns också i kyrkan, då är det inte en säker plats för alla. Det här är sista avsnittet på första säsongen och jag ska försöka att runda av den här säsongen nu. Och jag vill göra det med en hälsning om att försöka bli vän med mörkret så att du kan göra rum för nytt liv. Vi har just passerat årets mörkaste dag och är mitt uppe i dagarna då vi enligt tradition firar ljusets födelse här på jorden. Människor har i alla tider skapat ritualer och former för att hantera och förstå vad det innebär att vara människa. Alla våra högtider rymmer detta. Detta stora, en rikedom av människor som sökt formulera och göra en tillvaro begriplig. Det har skapat sånger, dikter och riter för att rama in känslan. För att på något sätt fånga undret som det är att vara vid liv. På den allra mörkaste av årets dagar, precis innan det började vända igen, så kontemplerade jag över min relation till mörkret. Hur det under lång tid av mitt liv varit något hotfullt, som en fiende att bekämpa. Jag tröstades då av ord om hur ljuset bryter igenom och segrar till slut. Som att det alltid måste vara en kamp mellan ljuset och mörkret, och att hoppet hänger på en viss utgång. Det speglade mitt sätt att se på livet och världen. Ett resultat av det som jag hade tillit till. Alltså det som var min tro. Det vi tror på lägger också grunden för vårt hopp. Det är därför det kan vara så omöjligt att känna hopp för framtiden. Om det du tror på säger dig att framtiden är körd. Om du inte tror att situationer kan förändras. Att människor kan byta spår och så vidare. Det du tror visar sig i din förmåga att känna hopp. Det är därför tron behöver vara dynamisk. Röra sig från erfarenhet till erfarenhet och byggas av ny medvetenhet och kunskap. Tron är levande när den integreras i det liv och den värld som vi lever i. Annars blir den ett flyktpiller, bort från det du inte tror att du kan göra något åt. Så var det länge för mig. Tron blev pillret som skänkte tröst och hopp för en stund. Men sedan behövde jag fylla på med mer igen. En av anledningarna till denna tröstlösa dans var att jag såg mörkret som något farligt. Som en fiende som skulle förstöra, rasera det jag byggt upp. Istället för att omsluta också den dimensionen av vad det innebär att leva. Tron var en ganska dålig ångesthantering. När tron faktiskt skulle kunna vara grunden som hjälper mig att möta ångesten. Mörkret är ju lika naturligt som ljuset. En stor del av dygnet omsluts av mörker. Till och med på de soligaste dagarna är mörkret en skarp följeslagare i former av det som solen lyser på. Skuggan som bildas är en rätt bra bild på helheten som vi rymmer. Helt genomsyrad av ljuset kommer det ändå alltid falla en skugga. Och när jag inte vill känna sig vid den, eller kanske se den som ett hot, skapar jag en distans inom mig själv. För en del kan den där skuggan innehålla så pass smärtsamma sanningar att det känns lättare att fortsätta fly undan allt det som den kommer med och insikterna som kommer med det. Under lång tid så längtade jag efter genombrott. Som om vårens bristande knoppar var den viktigaste av alla tider i livet. Men det gjorde mig inte gott. Det jagandet efter lyckan och framgången blev ett jagande efter vind, bort ifrån mig själv. Tänk om den allra största av livets gåvor är just den. Att ljuset måste födas i det mörkaste av mörka. Att det är när du klarar att ta emot en strimma ljus i ditt allra mörkaste som undret kan ske. Som helandet påbörjas i dig. Inte genom förkastandet av mörkret utan genom omfamnandet av den. När du blir vän med mörkret väntar ännu en insikt. Alla dessa människor som du har sett som hot mot din trygghet är inte annat än den skugga som du länge har förföljt. Att omfamna mörkret är inte bara ett enskilt arbete. Det är i allra högsta grad något som omfamnar hela samhällsbygget. När vi kan omfamna smärtan, rädslorna som ruvar i korridorerna, otryggheten som får sådana våldsamma uttryck, kan vi också bättre hitta lösningen på det som skaver. Att bli vän med mörkret innebär inte på något sätt ett ursäktande för det smärtsamma i livet. Det finns onödiga lidanden som vi människor skapar åt varandra och som vi faktiskt kan ändra på. Men så finns det ett lidande som vi inte kommer ifrån, som hör till livet och som kanske till och med är med och skapar själva förutsättningen för nytt liv. Som hösten, som allt mer omfamnar mörkret tills nästan allt förlorat sin livskraft. Och när den iskalla kylan kommer med sin obarmhärtiga skönhet så kan vi inte annat än kapitulera för ett tag, hindra det från att göra allt som vi brukar. Att omfamna de tiderna, ta emot långsamheten och vilan som bor där, gör oss redo, mogna för en ny tid, en vår och så småningom också en ny blomstertid. Allt i sin tid. För mig är det vad julen ytterst handlar om. Att tillåta det där ljuset att födas. Kanske som ett litet skyddslöst barn i mitt mörkaste mörka. Och det vill jag önska dig de här juldagarna. Att du kanske ännu mycket mer fick omsluta din helhet och tillåta ett litet ljus att landa i det allra mörkaste av vrår i ditt inre. Kanske kan den rädsla som du flyr ifrån, smärtan du inte vågar känna eller tvivlet du inte vill lyssna på vara precis det du behöver för att komma vidare till nya blomstertider. Mm. har lyssnat på sista avsnittet på första säsongen av Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Första säsongen har handlat om min brottning med kyrkan och den tro som jag har fostrats till, men också om min längtan och hur helhet ser ut för mig. Jag har haft gäster som samtalat om andlighet och en kyrka utan väggar, om kyrkskav, om HBTQ+ och bibelsyn, om att växa upp i kyrkan och bli andligt hemlös på grund av att man bryter mot normen, om att vakna upp till orättvisor, kyrkan och MeToo, samt om självbilden och hur avgörande den är för hur vi hanterar livet. En spännande säsong där det mörka, ibland obekväma, har varit en viktig del av resan. Och jag vill tacka dig som har lyssnat och som har hört av dig och som har delat på olika vis. Du har gjort den här resan ännu mycket mer trivsam för mig. Jag kunde inte ana att det skulle öppna upp så många nya härliga möten med dig som har lyssnat. Så det är jag väldigt tacksam för. Och jag ser fram emot att öppna upp en ny säsong om några veckor. Men tills dess så vill jag önska dig en fridefull jul och ett hoppfullt nytt år. Tack!